Mattias Olausson heter jag och jag tänkte jag skulle ta och berätta lite om nyheterna som kommer för oss utvecklare i 2010. Och precis som med så många andra av de här områdena i den nya studion så är det ganska mycket. Så att jag ska försöka destillera ner det som går på de här minuterna som vi har till godo. Ni hörde ju produktchefen här köra en liten intro, Brian Harry. Och som sagt, det finns väldigt, väldigt mycket nytt. Och för oss som utvecklare så kan man ibland känna att liksom, nu har vi haft studion här i ett antal år. Det funkar ju alldeles utmärkt att jobba med den. Vi har haft .NET i flera år. Vi har en debugger som funkar jättebra. Och idén i sig själv är ju en väldigt effektiv utvecklingsmiljö. Så vad kan möjligtvis bli bättre? Kan man ju tänka sig att känna emellanåt i alla fall. Och jag tycker nog så när man sitter och utvecklar här, det är en bra miljö. Så att det mesta av de här grundläggande funktionerna, det finns ju redan på plats då. Så temat kan man säga lite grann för 2010, det är att fokusera på hur vi som utvecklare och hur vi som utvecklingsteam kan bli ännu mer effektiva i vårt arbete. Och det ligger ju väl i linje med de här agila arbetssätten och lean thinking, att vi ska titta på de små enskilda momenten i våra arbetsflöden och se hur vi kan göra saker ännu bättre. Hur vi kan skriva kod ännu snabbare, hur vi kan skriva snabbare kod på ett enklare sätt. Ta nytta av den nya hårdvaran som finns, jobba med parallellprogrammering och liknande. Så det är där den stora utmaningen finns just nu skulle jag vilja säga. Och det är också där vi hittar ny funktionalitet den här gången då. Så mycket fokus på att få oss som utvecklare och utvecklingsteam att jobba bättre och mer effektivt. Vissa av de här grejerna har ju varit ett ledord i teamsystem hela tiden då, att framförallt få team att fungera på ett bättre sätt tillsammans. Men här i utvecklarverktygen så är det naturligtvis ännu mer fokus på de enskilda verktygen då. Och det var kul att se här förut att många av er redan sitter i den här miljön. Då känner ni ju till att Visual Studio Team System och Visual Studio, det är en plattform med en hel del funktionalitet. Så det vi ska fokusera nu då på, det är lite av bitarna för oss som utvecklare. Exakt hur det här kommer paketeras är väl inte riktigt spikat ännu, så att vi jobbar ju med någon form av Team Suite med det vi ser idag. Sen exakt vad som kommer hamna i vilken modell, det får vi väl se när formerna sätter sig lite framgent då. När tittar vi till att börja med på Visual Studio-funktionaliteten så finns det en del nyheter, nya verktyg i verktygslådan. Och sen så finns det en hel del förbättringar i de verktyg som vi har haft sen förr. En av de första bitarna som man kan se på de nedersta punkterna här, det är att i 2005 och 2008 så har vi haft något som heter Visual Studio Database Edition. Och vi har haft vår Visual Studio Developer Edition. De bitarna smälts nu ihop i 2010, för när det kommer till kritan så är vi alla utvecklare i någon form, oavsett om vi skriver TSQL eller om vi skriver C-sharp-kod. Vi sitter med utveckling och vi har ungefär samma behov och utmaningar. Så det är väldigt logiskt att de här bitarna håller på att smälta ihop då. Mycket av nyheterna som kommer i 2010 på databassidan, de har vi faktiskt tillgång till redan idag. Jag vet inte om ni jobbar med den versionen idag, Database Edition. Men i höstas, eller om det var vid årsskiftet, så kom det någonting man kallar för Visual Studio 2008 GDR, General Distribution Release, någon variant på en service pack och en ny feature pack, där vi fick en hel del nya funktioner för att egentligen få riktigt kraftfull funktionalitet i den här versionen då. Så det är mycket det som paketeras in på ett snyggt sätt i 2010. Men sen kompletteras också miljön med att vi också får stöd för Oracle-databaser genom en partner till Microsoft som heter Quest. Och IBM jobbar också med en provider för att kunna göra schemaanalys och integration då i den här miljön mot DB2. Vilket gör att produkten som helhet blir ännu mer intressant då. Tittar vi sen in i Visual Studio på funktioner för oss utvecklare så har profilen exempelvis fått en facelift kan vi säga. Vi har ju haft en profiler sedan ett tag tillbaks. Men den har väl haft en del utmaningar att fungera på ett effektivt sätt. Vi har haft svårt att få bra översiktsbilder när man jobbar med den. Det har varit svårt att filtrera på ett effektivt sätt. Så att man snabbt kan pinpointa de problem som man är ute för att analysera med profileringssessionen. Och så här kommer vi se en hel del förbättringar, att det visualiseras på ett väldigt trevligt sätt hur applikationen beter sig när man kör den under sin profilering, och det gör oss också mycket snabbare så här analyssessioner då, vilket gör att vi mycket snabbare kan pinpointa våra problem. Så där har det skett mycket. Det har också förbättrat stöd i profilen så att den fungerar i virtuella miljöer. Det har varit ett problem för ganska många nu, i och med att man går mer och mer till virtuell hantering av sina servrar och till viss del även sina utvecklingsmiljöer. Och då har inte den profilen fungerat i varken en VMware-miljö eller i en virtual PC eller Hyper-V-miljö. Det är fixat så att det kommer att fungera. Och den funkar också, eller ska också fungera för 64-bitars tillämpningar. En annan bit som också knyter an till det här med kodkvalitet och till hur vi kan skriva bättre kod på ett bra sätt, det är ju verktyget för att jobba med kodanalys. Som bygger på arbetet som vi har fått från FXCOP en gång i tiden. Det är ett ramverk som kan, precis som compilern, gå in och inspektera hur kod ser ut och fungerar. Med kodanalysramverket så är vi intresserade av att göra någon form av statisk kodanalys, maskinell kodgranskning. Och utmaningen med att använda det idag, det är att få kontroll över regelsättet som ska hanteras. För tar man en godtycklig lite större applikation och slår på regelverket som finns i produkten, ja, då får man så mycket varningar så att man har ett ganska stort arbete att trimma ner regelsättet så att det kommer till en hanterbar nivå. Naturligtvis kompletteras 2010 med ytterligare regler för att vi ska kunna analysera ännu mer saker, men en av godbitarna som introduceras här är att man har definierat, eller både finns det fördefinierat, men man har också möjlighet att själv definiera upp regelsätt som man kan använda för att applicera de här kodanalysreglerna i de olika scenarier som man har. För man kanske vill köra en viss typ av regler under utveckling. Man kanske ska köra en annan regeluppsättning när man gör sina byggen för integrationstester. Och man kör en tredje uppsättning regler för det som ska produktionssättas. På det sättet så har man möjlighet att få bättre kontroll över sina regler. Klättrar vi upp på skalan så finns det två nya funktioner på toppen här. Dels en funktion som heter Test Impact Analysis, som baserar sig på funktionaliteten för kodteknisk analys. Som är ett verktyg som låter oss, när vi har tester i vår applikation eller när vi kör tester, så kan vi spela in exekveringen genom programmet så att miljön lär sig hur vi har kört eller vilka kodrader som exekveras av vilka tester. Så att när vi sedan gör förändringar i kodbasen så kan miljön helt enkelt analysera testmönstren, och allt eftersom vi gör kodförändringar kan den visa vilka tester som behöver köras om för att vi ska på ett säkert sätt kunna kvalitetssäkra de funktioner som vi ändrat. Och det är väldigt naturligt och väldigt enkelt att jobba med utifrån exempelvis enhetstester. Där har vi ju det här med kodtäckning, code coverage, väldigt väl integrerat. Men där det kanske har absolut störst inverkan, det skulle vara om man kör manuell testning, spelar in användningen i exekveringen och kan få återkoppling när man gör kodförändringar på vilka manuella testsviter som behöver köras om. För att underlätta helt enkelt för testledaren för planeringen av omtest vid förändring av en applikation. Så där finns det väldigt stor potential att snabba upp testprocessen och få högre kvalitet på den testinsats som vi gör. Och sen överst på den här stapeln så har vi det som Brian Harry också nämnde. En ny funktion i debuggen som låter oss allt eftersom vi exekverar i vårt program också få en historiklogg kopplad till körningen. Och den här historiska debuggen spelar in allt tillstånd som har funnits i applikationen när vi kör. Så att när vi tittar på den här debuggstationen i ett historiskt perspektiv så kan vi se hur flödena blev i vår applikation. Och det här är ju oerhört användbart. För mig som utvecklare exempelvis, för jag menar, det är ju ganska vanligt att man sitter när man kör sin debuggstation, man har sprinklat ut en annan breakpoint, men när man väl kör applikationen, ja, då visar det sig att just det där scenariot som man körde nu, där missade det de brytpunkter man hade. Så man får helt enkelt stoppa applikationen, sätta lite nya brytpunkter, starta om, köra hela flödet igen. Med hjälp av den historiska debuggen så samlas all information in som behövs för att jag ska kunna göra den analysen som jag var ute efter. Så jag helt enkelt bara kan pausa i det läge som jag stod och så kan jag gå in och titta på tillståndet i applikationen. Jag behöver inte köra om och om mina debuggsessioner, vilket gör att hela det momentet blir väldigt, väldigt mycket mer effektivt. Vi ska titta lite mer på det alldeles strax. Så det finns lite blandade godbitar, en hel del förbättringar i det som vi hade sedan förr och så en del nya funktioner då, som framförallt den här historiska debuggen som jag tycker är jätteintressant för att den ger oss väldigt snabb feedback på hur applikationen beter sig. Så, den andra sidan som också är ganska rejält förbättrad för oss som utvecklare, det är då vissa av funktionerna i 2010-ans Team Foundation Server-funktionalitet. Och man kan se den enskilt största delen som har förbättrats, det är att vi har fått bättre stöd för oss som utvecklare när det gäller att förstå våra kodstrukturer bättre och kunna hantera parallellutveckling på ett mer effektivt sätt. Så här får vi då verktyg för att visualisera relationer mellan kodbaser, förbättrade funktioner för att göra mergning av kodbaser. Andra bitar som ibland är lite knivigt att se igenom, det är ju hur en viss förändring har propagerats emellan olika branscher som jag har. Om jag har fixat en bugg och checkat in den, i vilka andra kodträn finns den här ändringen incheckad? Det finns den typen av stöd då som vi kommer kunna utnyttja på ett bra sätt. Sen är bygghanteringsdelen omgjord. Idag så har vi byggautomatisering baserad på MS Build. Ett väldigt bra integrerat verktyg för att enkelt få på plats en helhetslösning runt byggautomatisering. Den är omgjord till att utnyttja Workflow Foundation. Och huvudfokuset med det är min känsla, det är att vi ska få ett bättre sätt att få överblick över våra komplexa byggprocesser. För att kan vi jobba visuellt med designers och workflows så blir det lättare för oss att också förstå hur våra byggprocesser fungerar och underhålla dem på ett effektivt sätt. Andra funktioner som har lagts in här, det är funktioner för att förbättra sättet som vi förändrar kod. Idag så har vi ett bra versionshanteringssystem och vi kan sätta upp check-in policies för att stoppa upp uppenbara felaktigheter, att det kommer in i repositoriet. Och vi har sedan automatiska byggen som går in och kör saker på nätterna exempelvis för att kompilera och validera, och köra tester och så vidare. Men i vissa fall så får man ju problem om man lyckas checka in saker som ställer till det bortanför de här policyerna som vi kanske har, men som gör att byggena kraschar exempelvis. Så vi skulle vilja ha ramverk som låter oss bygga innan vi checkar in. Och det är egentligen de komponenterna som har lagts till här. En funktion som kallas för gated check-in som helt enkelt tar vår ändring vid incheckningstillfället och gör ett bygge innan koden faktiskt checkas in. Och är det då felaktigheter i bygget, någonting som inte stämmer, tester som inte fungerar, så får vi helt enkelt inte checka in. Så väldigt trevliga funktioner för att höja kvaliteten på den kod som vi väl checkar in i vårt repository. Och sen kunde jag inte låta bli att lägga ner en liten godbit på slutet här. Vi har äntligen fått stöd för att göra rollback i versionshanteringssystemet, vilket då är en väldigt praktisk funktion när man råkar göra någonting fel. Att vi faktiskt kan ångra oss och ta tillbaks läget så som det var innan den senaste incheckningen. Går naturligtvis att göra idag också, men det är lite omständigt. Man kan köra power tools exempelvis för att få till det. Så det är lite högt och lågt här. Mycket kompletterande av den befintliga plattformen. Lägga till de saker som finns i grundfundamentet i TFS:en och i studion. Men med en ny paketering så gör att det blir riktigt användbart. På TFS-sidan, exempelvis en parallellutveckling, verktyg som visualiserar saker som visserligen lagras men som är svåra att se igenom i dagsläget. Så jag tänkte inte orda så mycket mer om det, men det är liksom helheten runt det hela. Och det jag tänkte nu är att vi skulle titta på så mycket som vi hinner runt det här. Så vi startar upp studion helt enkelt. Och det jag tänkte vi skulle börja titta på, det är den här historiska debuggen. Så jag kopplar upp mig mot TFS:en som har körandes här. Och här har vi våran Team Explorer. Och förhoppningsvis så vaknar källkodshanteraren här också. Då ska jag öppna upp en av kodbaserna. Och så tänkte jag att vi skulle göra en liten debuggsession i den här applikationen som jag har checkat in. Och förhoppningsvis så hittar vi något konstigt beteende. Och så kan vi se om vi kan använda den här historiska debuggen för att analysera vad det felet består i då. Så låt mig öppna upp den här lilla applikationen som heter Family Show. Det är en liten VPF-applikation som jag hittade på Codeplex som jag tänkte kunde vara lämplig att ha som ett litet demo idag. Och vi sätter det till klienten här, till startup. Bara göra en säkerhetskontroll här. I dagsläget så den här historiska debuggen fungerar på 32-bitars plattformar. Och, så jag har ställt in projektet här till att bygga för x86. Och det är egentligen det enda som jag har gjort i dagsläget. Så jag kör igång applikationen och så kör vi och ser om vi hittar någonting konstigt. Så kör den i debug, precis som vanligt. Så där startar vi upp. Så det här är en liten fin applikation för släktforskning. Och exempelapplikationen, eller exempel... Lösningen som finns här, den visar upp det engelska kungahuset och deras släktträd. Här kan vi då se prins Charles och en liten bild på Diana här nere. Och tittar vi på någonting annat här har vi män i lustiga hattar. Och på vissa så verkar det som att bilderna dyker inte upp. Nu skulle vi ju gärna vilja veta vad det är som gör att vissa av de här till exempel då inte visar sig. Är det... att vi har något fel i filreferenserna som de här bilderna pekar på, eller vad är det nu egentligen som gör att vissa har bilder och andra har det inte. Och normalt om vi skulle börja debugga det här, ja, då hade vi ju stoppat applikationen, kanske satt lite brytpunkter och stigat oss igenom på ett eller annat sätt i kodbasen här för att försöka hitta var källan till det här problemet finns någonstans. Med hjälp av historisk debugger så kan vi helt enkelt pausa applikationen i dess läge och så kan vi titta på det tillstånd som har blivit inspelat av den här historiska debuggen. Så att i ytterligare ett av de här små appletterna som finns så kan jag säga att jag vill stoppa i debuggen och titta på debugghistoriken. Och när den här pausar så kommer vi se att vad den här historiska debuggen gör är att den spelar in relevanta händelser under exekveringen av den här applikationen. Och det vi kan se här om vi scrollar upp i listan så är det sånt där som man när man sitter och utvecklar ofta gärna skulle vilja få reda på. Sånt som kanske inte var helt uppenbart när man skulle debugga, men som man blir nyfiken på när man väl sitter där. Som vilka filer av olika slag lyckas den öppna? Vilka värden i registret gick den in och läste för att göra det den gjorde? Och allt det här blir då automatiskt inspelat så att jag kan gå in och titta på det i efterhand. Här kan vi då se att den läste lite olika registernycklar för att få det beteende som den fick. Gått in och gjort en himla massa registerläsningar. Vi fick lite exceptions ifrån .NET Framework. Var vi intresserade av att se det så klicka på den här raden och hamna nu i källkodstycket som fick just det här felet. Vi kan till och med gå in och titta i callstacken för att se vad det här problemet hade för något ursprung. Det vill säga precis det som vi normalt får när vi gör en vanlig debuggsession. Men nu har vi inte gjort debugging i förhand utan vi har fått allt det här inspelat under tiden som vi körde applikationen. Men uppenbarligen så fångade vi det exception, det interna felet någonstans i våra tryblock här och lyckades komma vidare. Så det var väl inte det som orsakade mitt problem. Utan jag kan då fortsätta navigera vidare i den här historiken Och vi kan se här exempelvis som att här hade vi en lyckad filaccess där den lyckades ladda bilden på prins Charles. Och vi kan se att det hände då tydligen i Image Converter-klassen här i min Family Show. Vi ser ju även i source-koden här vad det var den försökte göra. Och fortsätter jag titta här i debugghistoriken så småningom så kommer vi se att vi får även ett exception. Som exempelvis när vi försöker titta på den här personen. Och markerar jag där den här händelsen så nu stod jag den på samma ställe i koden. Men då kommer vi tillbaka till image-convertern här. Och vi ska kunna markera ett värde här, hovra över det och se dess historiska värde. Just nu biter inte det riktigt i min miljö. Men om vi tittar i callstacken här så kan vi se att den har åtminstone spelat in att värdet som kom in här var en tomsträng. Och det ger mig då ledtråd vidare att se att ja, just det. Just när det här blir laddat och då var det en tomsträng in här. Och sen så kan jag ju då, precis som vanligt när det buggar, backa tillbaks i callstacken här och spåra varifrån det här felet uppstod. Utan att behöva starta om min debuggsession, utan att behöva göra någonting speciellt. Så det här tror jag definitivt, när vi väl blir bekväma med den här funktionen, kommer att revolutionera det sättet som vi debuggar applikationer. Vi kommer att göra det väldigt mycket lättare för oss att felsöka. Vi kommer att kunna använda det på ett mycket mer effektivt sätt än att sätta breakpoints och liksom på det sättet begränsa oss ner till det område som orsakar felet. Här kan vi pausa efter felet har uppstått och backa tillbaka i historiken och se vad det var som orsakar felet. Och det som dessutom, som är kanske ännu trevligare i det stora perspektivet, är ju att om en testare sitter och kör vår applikation och får ett fel, så kan vi låta testaren attacha sin historiska data runt sin körning. Den kan jag ta upp i min miljö och få precis samma debuggmöjligheter, fast utifrån det som testaren körde. Det blir otroligt mycket lättare för oss att återskapa problemen på det sättet. Så definitivt ett stort mervärde i det här. Och jag tror om vi tittar här så... Ja, som samma, de här filerna lagras ihop med körningen, så det är bara att vi attachar det ihop med våran defekt sen då, så kan vi enkelt felsöka utifrån ett sånt här case också. Japp.
I det här immediate window kan du ändra värden också där, eller statiska värden på, alltså om du ändrar värdet i...
Ja, just det är statiska värden som jag har förstått det tyvärr. Eller, ja, det är förloppet som har spelats in. Men det är ju med en väldigt bra chans att veta att ja, just det är exakt här jag ska sätta en brytpunkt nu. Så att, här var jag ju och såg en historisk breakpoint, och då sätter jag en brytpunkt där. Och så kör jag om. Ja, så kan jag göra motsvarande där. Så jag får ju ett bra startposition för att göra min traditionella debugging efter det här också. Så, en annan bit som jag tänkte vi skulle titta på, det är då förbättringar inom källkodshantering. Och vi har ju en rätt så trevlig miljö idag där vi på ett effektivt sätt kan branscha upp våra kodstrukturer och jobba parallellt effektivt. Merge- och branchverktygen fungerar. Men ibland kan man väl känna att när man sitter i sitt förändringsarbete så är det lite halvlätt att man tappar kontroll. Och det krävs en viss disciplin för att i sin källkodsbas hålla koll på i de här folderstrukturerna som byggs upp. Vilka mappar som är mappar och vilka mappar som faktiskt är branscher till någonting. Det kan vara svårt att veta i vilken kodbas en viss ändring blev inskruvad. Och har vi kommit ihåg att mergea ut i de andra kodträden. Så att exempelvis som jag gjorde en hotfix här. Finns den installerad eller finns den integrerad i de andra kodbaserna också. Så i 2010 så görs det ett jättejobb på att synliggöra den här typen av information. Så att det ska bli lättare för oss att jobba effektivt med de här parallellverktygen i våra team då. Och ju större teamen blir och ju mer distribuerat man jobbar, desto viktigare är det att de här funktionerna fungerar på ett effektivt sätt då. Så det första vi kan se här, det är att branches har nu blivit en första klass entitet. Så i verktyget så särskiljs mappar och branscher, och vi kan också ta upp properties på en bransch och se här att det finns lite egenskaper som vilka relationer den här grenen har till någonting annat. Vi kan sätta behörigheter, vi kan dokumentera lite grann vad de är till för och så vidare. Så att vi kan hålla ordning på våra olika källkodsträn på ett bra sätt. Vad jag tänkte jag skulle göra i alla fall, det var att säga att vi gör en liten förändring. Så att vi hade vi vår kodbas, vi hade någonting här. Låt oss säga att vi hittade något fel i den här rutinen när vi satt och analyserade den med vår debugger. Så jag gör min bugfix här så att bilder visas. Och kan vi bara nöja oss med det där. Vi gör en lite större kodblock här bara så vi ser att det faktiskt blev någonting. Spara det där och checkar in. Vi fixar en liten bugg. Jag tror att jag har en bugg här någonstans. Jag hade ingen bugg. Det var typiskt då. Jag får bara skapa med en bugg här. Jag måste trolla bort den någonstans. Sådär. Gå tillbaks till min pendinglista här och blir ännu mer förvirrad, men det hör väl till. Det finns den i alla fall. Ja, den var inte signed to. Okay. Det var förklaringen, han hade ingen ägare just nu. Så att jag tar och söker utifrån filtret aktiva buggar här exempelvis. Så, associerar det här och checkar in min lilla ändring här. Så har vi gjort den här incheckningen och det hamnade i någon kodbas. Och den som var observant såg säkert vilken det var, men ibland händer det att man glömmer bort sådana saker. Så vad vi kan göra nu i 2010 är att vi kan spåra upp utifrån defekten var den här ändringen är incheckad och analysera i vilka andra kodbaser den här förändringen finns gjord. Så jag tar upp defekten och här kan vi då se naturligtvis att vi har en länk till ett changeset här nere. Så att här har vi vår incheckning kopplat till det här ärendet. Och vill jag spåra nu hur de här sakerna hänger ihop, då högermusklickar jag på ärendet och så tar jag upp track work item. Och får då möjlighet att välja de kodbaser som jag jobbar i. Nu blir jag osäker själv på att checka in det här och det blir ännu mer spännande då. Så där hade jag tänkt mig. Och så kör vi visualize. Och det såg väl någorlunda rätt ut i alla fall. Här kan vi nu se att den här incheckningen blev gjord i development-grenen. Och det finns också en relation från development till main. Och main har också en branch som heter release 1.0. Och man kan växla emellan en timeline view där vi kan se det lite mer kronologiskt. Eller den här hierarkiska då, beroende på vilket som blir mest överskådligt för oss då. Och en riktigt trevlig funktion nu som också tillagd är att om man nu vill göra en integration emellan dev till main till exempel, att jag vill ta den här incheckningen och promota den till main, då kan jag dra och släppa i diagrammet direkt så att jag gör det här på ett mycket mer intuitivt och visuellt sätt. Så här har jag tänkt flyttat min incheckning till nästa gren då, så kan jag köra en merge på vanligt sätt då. Och får ju naturligtvis som alltid checka in det här. Förlåt? Det kan man fortfarande inte, så att då kommer den att protestera. Utan verktyget gillar fortfarande att jobba utifrån sina strikta branschrelationer. Så, och så checkar vi in det. Där. Ja, så hade vi lite ett work items krav här att vi skulle ju naturligtvis dokumentera vad det är vi gör. Och som tur var hade jag en CM-aktivitet som man kan koppla det till. Så checkar vi in den. Och om jag nu refreshar diagrammet här så kommer vi se här också att den har propagerat den ändringen till nästa nivå då. Och det här är ju otroligt stor hjälp för oss som sitter med många kodbaser och ibland blir osäker på liksom, kom det här ärendet med eller inte. Andra saker som har blivit enklare att göra och få hjälp att visualisera det är att jag utifrån egentligen alla dimensioner kan gå in och titta på en förändring. Som exempelvis i den här klienten nu då där vi checkade in value converter där vi gjorde vår ändring. Och om jag nu gör en view history på den här filen så kan vi nu se att precis som vanligt att det här incheckat och incheckningen det var en merge. Precis som vi är vana vid att se. Men det som dessutom har lagts till nu är att vi kan också se relationen till den ursprungliga förändringen. Så att som i det här fallet så var det ju inte incheckningen på main som fixade buggen utan det var ju faktiskt incheckningen i dev som gjorde den här incheckningen som lagade felet. Den här incheckningen här uppe det är ju bara en merge-operation. Och det är väldigt ofta vi vill ha möjlighet att kunna följa de här relationerna för att vi på ursprungsstället, vi gör samma igen här, ska kunna ta upp changeset-detaljerna och exempelvis se på vilket work-item som var associerat med den ursprungliga förändringen och inte de själva merge-operationerna som har legat som är följd av det här sen. Så det där är ju väldigt användbart också. Och på samma sätt om man exempelvis jobbar med annotate för att se en visuell bild över vilka block som har förändrats av vem och när. Så på samma sätt här så ja men nu har jag hittat det. Så ser vi ursprungsincheckningen i annoteringen här i alla fall vad jag är ute efter. Ja, det var sista. Ja. Av någon anledning så såg jag inte det. Men då kommer vi se här ute i kanten här det riktiga change-sättet också då. Så det är väldigt mycket som är tillagt för att man på ett enklare sätt ska få bättre överblick runt det här då. Börjar tiden dras mot sitt slut. Så att jag tänkte jag skulle visa lite på byggbiten för att synliggöra lite grann vad som har hänt här. Och det är två grejer som jag tycker är riktigt intressanta. Och det ena det är att om vi tar upp en byggdefinition så en sak som har blivit förändrad här det är hur processen som genomför flödet har förändrats. Så i våran wizard så visst, vi pekar ut lite grundläggande saker som konfigurationer och solutionfiler som ska byggas och sådär. Men väldigt mycket är upplyft ur den wizarden och sen kopplat till en workflow designer, en SAML-fil här, där arbetsflödet för det här bygget finns implementerat. Så skulle jag gå till min processfil, dubbelklicka på byggskriptet eller byggprocessen i det här fallet. Så kommer det öppnas upp ett workflow 4 arbetsflöde som vi då jobbar med för att beskriva våran byggprocess. Så här har vi ju saker som vi kanske känner igen, hämta byggkatalog, titta på konfigurationer, kan drilla oss ner här och se ytterligare detaljer på vad som händer i de här stegen. Sätter labels, initierar workspace och så vidare. Och i vår toolbox så har vi också då en massa sådana här workflow-aktiviteter för att göra sånt som vi idag då gör i MS Build-skript och skriver i XML-form. Så det här kommer ju att göra det mer effektivt för oss att få en bra överblick över komplicerade byggflöden. Så det är en stor bit som förändras då i sättet som vi hanterar våra byggen idag då. Det finns också en hel del funktionalitet som vi ser här som är orienterade till att hantera deployments och automatisk uppsättning av miljöer som är kopplat lite grann till något som Dag kommer beröra lite kort, som handlar om labbhantering som en del i TFS 2010. Vi kan jobba med virtuella miljöer och där vi då kan integrera en automatisk deployment ifrån våra byggprocesser in i de miljöerna då. Så det är en stor bit. Och den andra biten som jag tycker är en riktig god bit, det är det här med att vi kan ändra våra triggers till att inte bara vara manuella eller schemalagda byggen eller sådana här continuous integration builds, utan vi kan också aktivera det vi kallar för gated check-ins, där det helt enkelt är så att byggprocessen går in innan vi checkar in och bygger, och går bygget bra så checkar den in åt oss. Så vi kan ändra det här lilla bygget till att köra en gated check-in istället. Spara det där. Och så går vi in och kör en incheckning till. Vi kan gå in här i min godtycklig fil här. Och så checkar vi in något. Kolla att det var på main. Det var inte på main det heller. Vi gör så. Kolla på det här den här byggdefinitionen är helt enkelt till för att bygga mainbygget. Men jag kan ju lätt justera så att det bygger på den kodbasen jag hade uppe här, så vi lättare kan se att det händer någonting. Så jag pekade på dev-branschen istället och gör min lilla förändring. Checkar in det här. Fixat en annan bugg. Och varför inte associera den med den buggen jag hade förut och checka in. Och förhoppningsvis vad som kommer hända nu då när jag gjorde min check-in, det är att det kommer upp en dialog som säger att den här incheckningen berör ett område i koden som är kopplat till ett automatiskt bygge, där bygget också har som regel att man ska köra byggnationen innan det tillåts checka in. Vad som kommer hända är nu att när jag trycker på build changes, det är att det startar ett bygge precis som vanligt. Men vad som har hänt i bakgrunden här, det är att det som jag har gjort, som jag har försökt att checka in här, det har shelvats åt mig. Lagts på hyllan i TFS och sen tar byggprocessen och bygger ifrån det shelvsättet som skapades. Går byggprocessen igenom, ja, då kommer den att checka in det som blev shelvat och ta bort det åt mig. Så om allting fungerar som det ska, så märker jag ingen skillnad, att jag blir medveten om att det här byggs och kontrolleras innan det blir incheckat. Och under tiden det bygger kan vi också se att byggrapporten har ändrats om rejält till det bättre, skulle jag säga, så vi får mycket mer detaljer i vad som händer under byggnationen här. Vi kan titta på properties, vilket är något som ofta är ett bekymmer när man sitter och debuggar sina byggskript, med vilka värden blir nu satta i de olika faserna. Här kan vi nu se det direkt så att vi enklare kan rätta till saker i byggprocessen. Vi har också sådana här små trevliga gadgets där vi kan se de föregående byggena. Hur lång tid brukar det ta för ett sånt här bygge? Ja, första gången jag kördes tog det så lång tid och nu tog det så här lång tid. Och nu blir det dessutom något fel. Och tiden börjar gå ut. Men i alla fall det positiva nu då, det var ju att uppenbarligen har gjort någonting fel som fick bygget att misslyckas. Men det har inte skadat för någon annan, utan min incheckning, den blev inte incheckad. Bygget stoppade det för kvalitetssäkringen. Och jag får helt enkelt gå och läsa i felloggen här, rätta till det och sen så gör jag ett nytt försök. Och när det väl funkar, då kommer incheckningen naturligtvis att gå igenom också. Så vi får ytterligare ett sätt att säkra upp det här. Och det sista jag ska säga om det här, det är att om jag vill starta ett manuellt bygge, så har jag dessutom möjligheten att bygga ifrån ett godtyckligt shelvset manuellt också. Vilket också är väldigt kraftfullt om man vill göra private builds. För att säkerställa att allting bygger innan jag checkar in. Eller man ska dela kod med någon annan innan jag faktiskt går in och riskerar att försämra kvaliteten i produkten. Så jag ska inte dra över mer nödvändigt. Utan lite blandade demon. Historiska debuggen är väldigt, väldigt intressant. Det finns otrolig potential där. Det är väl den största nyheten, skulle jag säga. Enskilda nyheten. Profilen är jättelovande också. Den ska hoppas vi kan visa vid andra tillfällen. Källkodshanteraren, det här med visualisering, kommer också göra väldigt gott för oss. Och byggsystemet har fått en del nya trevliga funktioner. Gated check-ins är absolut en riktig höjdare för att återigen höja kvaliteten.